Jag har tryckt igång här. Så att vi väntar väl och ser.
Ja, jag kan inte hålla mig längre. Vi måste börja prata om Kenny Omega och Will Ospreay. Och jag vill att vi börjar med deras presskonferens.
Det kan man börja någon annanstans. Det är fan en av de bästa promosarna inom citationstecken vi har haft på länge.
Nej, men alltså, den var helt vansinnig. Jag tror aldrig blivit så golvad av en promo som när han stövlar fram sådär Will Ospreay mot Kenny Omega och klipper den där helt obeskrivligt bra promon. Och det är inte bara nog med det. Har ni sett hela? Alltså det hela den här härskartekniken som Kenny Omega har innan då han klipper sin del av promon på japanska. För att han kan ju japanska. Och låter då en översättare översätta till Will Ospreay, för han kan inte japanska.
Nej, jag har inte sett det. Det här, vet du, det vi pratar om är presskonferensen inför Wrestle Kingdom som vi tre har sett här i veckan när Will Ospreay passionerat kliver fram mot Kenny Omega och levererar väl sanningsenliga ord, skulle jag tro. Alltså det var nog inte så mycket skådespel där. Men jag fick se det i ett Twitterklipp som Anders skickade till mig och Robert. Jag har bara sett det. Så spännande att höra om det här som föregick det.
Den var ju ganska lång. Den var ju typ nästan en halvtimme lång. Först då långt med Kenny Omega på japanska. Sen också långt med Don Callis. Och han är ju, alltså om Kenny Omega är 110 så är ju Don Callis 98. Han är också toppen i den här. Och det som händer sen då, det är att Will Ospreay ska börja prata. Men micken funkar inte. Var Kenny Omega lugnt och sansat säger: prova sätt på den. Och det är då han bara flyger fram så där mot honom och klipper promon i hans mick. Liksom med en nanocentimeter, om det ens finns det. En centimeter ifrån hans ansikte.
Okej. Ja, det är magiskt i alla fall. Det är så där man får folk att köpa pay-per-views.
Ja, som sagt, det är ju verkligen det här att man känner ju att det är en verklig hit mellan dem. De ogillar ju varandra på riktigt, känns det som. Och det är ju det som är charmen i det. Och han tuggar i sig så mycket av det här riktiga i den här promon. Så att det, om ni inte har sett det, så kan ni gå tillbaka och se det. Det är väl värt dem. 2 minuterna som det var.
Och har ni inte sett Wrestle Kingdom så kommer ni att köpa den bedrövliga tjänsten New Japan World efter att ha sett den där promo. För det gjorde alla vi tre. Och om man då vill ha hög kvalitet, då får man bedrövlig kvalitet. Det var fan, alltså den där tjänsten är sämst.
Men den hade ju två gånger hastigheten. Det är ju din favorit.
Yes!
Jag tycker att det var roligt att följa i realtid när Chris Dybeck får härdsmälta av New Japan Pro Wrestlings streamingtjänst, för den är verkligen bedrövlig. Och den har ju alltid varit bedrövlig. De ger ju den ingen kärlek överhuvudtaget. Alltså jag tror att första, vad kan det ha varit, 3-4 år sedan som jag typ köpte det där första gången om Wrestle Kingdom via den där tjänsten och var så här: ja, men det finns väl en Apple TV-app? Nej, det gjorde det inte. Okej, men jag kan väl AirPlaya för fan till min Apple TV i alla fall. Nej, det kunde jag inte. Så jag fick liksom sitta och titta på dataskärmen på den här. Och så, ja. Man väljer high quality och så bara, ja, det är inte 4K inte. Det är inte ens 1080p. Är det 720p max?
Nej, jag tror inte ens det är det. Men de har ju gjort lite framsteg, för jag kommer ihåg första gången jag köpte New Japan World, då kunde man ju inte byta till engelska. Då var ju sidan bara på japanska. Nu fanns det ju faktiskt en knapp för att göra om den till engelska, vilket var skönt.
Ja, men jag förespråkar att man kollar på New Japan Wrestling på japanska. Alltså det, nu jag såg det på engelska, det ska jag motvilligt erkänna. Men det är väldigt, väldigt härligt att kolla på det med japanska kommentatorer också. Det är ju entusiasm av rang när de sätter igång.
Men du, Chris, menade hemsidan nu, va? Att man var så där, jag måste klicka på tredje länken uppifrån, sen registrera är den andra knappen. Och så fick man liksom chansa sig fram vad man skulle skriva var. Det fanns någon liten manual på någon sida där man kunde knappa följa sig fram.
Ja. Second screen följa så man kunde navigera sig fram på hemsidan.
Precis.
Okej, det var till och med så då, Chris. Du kunde inte ens välja. Var det därför du började med den här app-japanskan som du satte igång med sen där ett tag?
Ja, men det var ju typ det. Nej, men, och vad heter det? Det sjuka var nu när jag fixade när man registrerar, för när man kommer in på den här sidan, då är det att du kan skapa en ny användare. Men de har inte att du kan logga in så här på första sidan. Då måste man in i någon jävla djungel för att logga in. Och jag skapade användaren på telefonen. Så sen när jag skulle logga in på datorn, då var jag helt lost. Fy fan alltså. Men, jag lyckades ju logga in och bli spoilad i Kenny Omega Will Ospreay-matchen. För jag loggade in precis när Kenny Omega fick armarna rest i skyn. Och jag spottade och svor.
Jag gjorde den tråkiga upptäckten här att min kamera inte har spelat in.
Åh, nej!
Härligt. Ja, ska vi skita i det? Eller ska vi köra om? Eller ska vi bara ta...
Kör på, sen får du ha... Ja, men nu kan ju du börja spela in. Så vad heter det? Får du lägga in någon gammal rockig Smackdown-turnébild eller någonting där under tiden du pratar?
Ja. Ja, jag får lösa det så.
Ja, men kan du klippa in Kevin Patrick annars?
Och den matchen då, den var ju också helt fenomenal.
Hur många stjärnor tror du den kommer få? Dave Meltzer, han höll ju på att prata om att det liksom skulle vara en skam för den att bara ge den fem stjärnor. Så att jag anar ju att det kommer vara en ny skalbrytande betyg som man kommer få.
Men vadå, du tänker att den kanske slår rekord? Vad är det annars? Han har gett någon 6 stjärnor, va? Eller är det 5,5 eller något sånt där?
Ja, men han kommer väl få 7 eller något.
Han har gett några stycken 6 stjärnor. Han förklarar ju det där att det utvecklas ju hela tiden, brottningen. Så att det går ju inte att jämföra på samma sätt. Men om vi pratar om att promon var stiff, så var väl matchen nog jävligt stiff också. Alltså den var fantastisk, men nog fan saftar de på för kung och fosterland i den här matchen.
Jo, Kenny, han fick ju i alla fall ett bra nog knä, eller en chikinandos i ögat där. Han var lite blåslagen idag. Jag vet inte, det kanske inte var stiff, men den här DDT'n på topprepet såg ju lite stökig ut också. Han var ju bra nog blodig Will Ospreay efter.
Jo, men det gjorde han ju utanför när de stod och täckte föran. Men vad heter det? Men jag tänker mer på alla sparkar, forearms, chops. Allt sånt kändes ju otroligt saftiga. Det var ju som om Günther hade suttit och pep-talkat bägge innan matchen.
Och sen har de ju de här motsträviga borden i Japan också, som vägrar gå sönder.
Men de är lätta att slå hål i. Han hoppade väl ner och bara satte foten rakt igenom det.
Ja.
Vilket också känns typ livsfarligt. Det är ju, då är det ju inget skydd överhuvudtaget.
Nej, men det är sjukt ändå. Man hade höga förväntningar på den här matchen. Sen ser man den där presskonferensen. Man får ännu mer skyhöga förväntningar. Men likförbannat går de här två männen ut och överträffar, i alla fall mina förväntningar. Den var ju fantastisk, matchen.
Ja, lyssnade du på Wrestling Observer under dagen idag, och då hävdar ju också Dave Meltzer att de höll igen. Att de har en till match i sig, och de kunde inte ge 100% där för att de ville spara till den matchen.
Ja, men det som är underbart med det här är att genom att Kenny Omega vann nu då, så betyder det ju med 99% sannolikhet att det kommer komma en ny sån här match. Will Ospreay, han på presskonferensen efter, så sa han ju att han hade ett år på sig att klå Kenny Omega. Annars så skulle han typ lägga ner, som det lät. Så det kommer ju komma mera.
Men jag fattade inte vad han menade när han sa sådär. Menar han att han skulle lägga ner, eller menar han att han skulle lämna New Japan ifall han inte lyckades slå han på ett år?
Jag vet inte, jag antar att han menar lägga ner karriären, för Kenny Omega är ju inte heller i New Japan fullt ut så. Men det får vi väl se, han kommer ju vinna till slut, så det tror jag väl.
Ja, det minst tre matcher måste det väl vara. Det måste väl vara en vinst till Will Ospreay. Sen måste det vara ytterligare ändå för att kora vem som är den bästa wrestlern. Men det var ju lite oroväckande att de inte nämnde någonting om den här matchen överhuvudtaget på AW.
Ja, det gjorde de inte. De pratade om att FTR hade varit i Japan.
Men då var ju inte Kenny Omega med heller på Dynamite. Så att de kommer väl kanske nämna det nästa vecka.
Men det är ju lite intressant det där. För att jag hörde att Young Bucks inte har kritat på nytt. Även fast AEW är på dem. Och vill att de ska krita på nytt.
Ja, fast det pratar de också om på Wrestling Observer. Att det just nu är det lite av en icke-grej. För att det är i slutet på nästa år, eller i slutet på det här året då, nu har vi hoppat över, som deras kontrakt tar slut. Så att de hade ju börjat diskutera ändå nu, men som sagt, ingenting är skrivet än. Så vi behöver väl inte ropa hej igen att det är över liksom.
Men Omega vann och är då ny US-mästare. Han vann första gången som den här titeln togs i bruk då, 2017. Och nu är han det igen, 6 år senare. Det är snyggt. Jävligt, jävligt snyggt. Man är otroligt förväntansfull på vad som komma skall. För jag menar, det måste väl finnas mer matcher än Will Ospreay. Will Ospreay är väl långt fram. Det är väl nästa Wrestle Kingdom som match 2 kommer. Hoppas jag. Nu ska han ju nöta på.
Nej, det kommer vara på sommaren. Det kommer väl vara, vad heter det, typ Okada... schemat, tänker jag. När de hade sin, vad heter det, trio med matcher där. Att det blir på sommaren och hösten.
Det lär väl vara en match i AEW också, antar jag. Genom att de väljer att låna ut Kenny Omega.
Säg inte det! Man vet aldrig. Tony Khan, han hamnar i kylskåpen.
Ja, det ska bli spännande att se vad som händer med FTR och Mercedes och allt möjligt nu.
Det var ju, ja, vi fick ju att Sasha Banks, Mercedes Monet, hette hon det?
Om man skulle säga det, Monet.
Monet.
Ja.
Okej, då ska jag försöka säga det. Mercedes Monet dök upp efter Kairi Sane hade behållit sin titel. Undrar hur det är att göra en return så där i Tokyo Dome. Jag funderade på det eftersom det är ju inte en Road Warrior pop man får när man kommer in inför en japansk publik. Det kändes lite skakigt, tycker jag, hennes promo efter hon nitade Kairi Sane.
Ja, det är så himla svårt att fokusera på någonting annat än den där omöjliga hårfärgen hon hade. Alltså, hade hon liksom färgat håret i flames, eller?
Jajamän! Hon var en epatraktor.
Ja, men jag tyckte att hon är ju en stjärna. Hon kom ju in med liksom en svansföring av rang. Och jag gillade hela det här segmentet när hon utmanade Kairi till en match här på, vad var det? Battle in Valley, San Jose.
Ja, exakt här,
februari.
Exakt.
Och, men det enda som jag tyckte var lite märkligt, det var greppet hon gjorde i slutet. Men det var någon botch av något slag, va? Eller?
Ja, det måste ju ha varit det. Det var konstigt. Det håller jag med om.
Nu måste bara rulla ner och la sig.
Och sen så tycker jag att det var lite låten som hon kom in till. Det kändes som att det var Criss Cross Jump som de hade gjort om på något sätt.
Det är fan en toppen låt.
Ja. Men
komma in, Sasha Banks kommer in med byxorna bak och fram.
Precis, men när Kairi Sane och Tam Nakano kom in så var det så pompigt. Så när hon kom in till Criss Cross Jump, då kändes det inte lika. Men det var ju som sagt ett stort segment och det var ju jätteroligt att hon fick uppfylla sin dröm som det verkar vara det här.
Men när man såg henne, då undrar man ju hur WWE inte ser att hon är värd pengarna. För hon hade ju, som du säger Robert, en otrolig stjärnutstrålning. Speciellt när hon gick ner för rampen, tycker jag. Då ägde hon ju arenan.
Men hur blir det med det här med Saraya nu då? På Dynamite så deklarerade de ju att Toni Storm skulle vara med Saraya och inte Sasha Banks.
Det verkar ju som att WWE är helt införstådda med att Mercedes Money inte ska signa för AEW överhuvudtaget.
Ja, men det, alltså det känns ju lite märkligt. Innan Wrestle Kingdom så höll ju Sasha på och tweetade ut och tackade alla möjliga i WWE. Det kan väl såklart vara att hon tackar att hon får vara på Wrestle Kingdom för WWE också. Men det var ju konstigt också på Dynamite, tycker jag, att Britt Baker, hon sa ju i sin promo att hon, I'm the boss, sa hon ju. Som en liten blinkning emot ryktena som är då. Och sen så sa ju Saraya att det var Tony Storm som skulle vara hennes partner. Och när under Dynamite, så när Britt Baker sa I'm the boss-grejen, då var det ju smalde igång på Twitter om att Mercedes hade signat med AEW, men det är ingen som har annonsat någonting. Ingen av de större som har annonsat det, men det var någon WrestleNews.co, tror jag, som skickade dem att de hade signat och så vidare.
En ding-ding-värld twittrade ut.
Ja, precis. Men Meltzer var ju långt ifrån säker på att det skulle vara att hon kommer till AEW, och det känns ju inte riktigt som att hon kommer komma till AEW nu heller. Men det kan ju även vara, för det blev ju lite känsligt mellan Hikaru Shida och Tony Storm och Saraya där. Så det skulle ju kunna vara att Hikaru Shida attackerar, hon behöver en tag team partner, och att det blir Mercedes ändå. Att de lägger in det här för att dämpa förväntningarna lite grann. Men det är ju dumt också. Det är dumt också att göra så här, för då, om de har henne klart, så då vill de ju ha så mycket förväntningar som möjligt, såklart.
Ja, men någonting är ju i görningen, för det var ju tydligt att det stack i ögonen på Hikaru Shida att hon inte blev vald. Och på det där sättet som Saraya också sa då, att hon la ju upp det som att men det kan lika gärna vara, eller kan lika gärna vara någon av er två, så där, ni har stöttat mig och jada jada. Sen så vände hon sig bara om, och så blev det liksom mean girls av allting helt plötsligt när hon började snacka med Tony Storm där. Och Hikaru Shida bara satt och kände sig undantryckt och utanför. Så att, jag tycker att det låter väl som en ganska rimligt att Hikaru Shida på något sätt kommer blandas in i det här.
Ja, men det är inte för att Tony Khan vill dämpa några förväntningar. Känner ni våran TK? Har han någonsin dämpat förväntningarna? Han håsade ju upp Mark Henry. Nu får vi gå. Nej, det gjorde han kanske inte. Det var Christian. Han håsade upp Mark Henry. Fick väl bara gå ut och vinka. Men ändå, han håsar ju alltid upp saker. Han kan ju inte ha lärt sig så här mycket. I sådana fall är det ju, har han ju någon nyårslöfte.
Nej, men jag tänker att det är som Anders säger. Alltså Hikaru Shida då ger sig på Tony Storm innan den där matchen ens hinner bli av. Det blir liksom en handicap-match mot Saraya, hon helt själv. Och då kommer Mercedes Moner.
Ja, men då har han ju dämpat förväntningarna. Nej, jag tror inte på den. Jag tror att det här var plan B när de inte fick henne att signa.
Ja, det är nog högst möjligt. Men det ska fortfarande bli spännande nästa vecka.
Gud ja, det är det här man älskar med wrestling.
Ja.
Och vi hinner inte ta alla matcherna från Wrestle Kingdom här, men FTR och deras match mot Goto och Yoshihashi, den får vi väl ändå säga någonting också om. Den var ju toppen, den matchen. Och FTR förlorar ännu ett bälte.
Japp.
Vad är det som kommer hända med FTR egentligen?
Ja, det har ju varit lite hetta på dem sen den här CM Punk-podden också, har jag hört.
Jag har lyssnat på veckans avsnitt. Jag har en liten teori där. Dax släpper sina avsnitt på torsdagar, och vi spelar ju också in på torsdagar. Han pratade om att Cash Wheeler var ju på väg att sluta brottas 2022. Han ringde upp Dax och grina och sa, jag vill inte göra det här längre. Jag vill inte göra det här. Och Dax fattade ingenting. Vad menar du? Nej, jag vill inte brottas längre. Och det var då de bestämde sig för att de skulle ha roligt 2022. Vad som än hände, oavsett hur de blev bokade, allt ska vara roligt. Vi ska bara göra det för att det är kul. Och det kanske är så att Cash har fått nog. Och om han inte kommer fortsätta, då är det ju dumt att ha kvar bältena på tagteamet. Dax kan ju fortsätta singel, såklart.
Det där kanske är därför som de har kört så mycket med Dax i singelmatcher. Cash har ju inte haft lika mycket singelmatcher som Dax under året. Så att känns väl kanske möjligt att det är som de säger då, att de ska ta ett steg tillbaka och vila sig lite grann ifrån wrestlingbusinessen. Kanske ha lite indiebokningar men inte ett så här fulltidskontrakt under ett litet tag fram tills de landar i det då i så fall.
Ja, ja, vi har ju, det har ju varit underhållande matcher, fenomenala matcher från FTR senaste tiden. Även då fast deras bälten sakta men säkert plockas av dem. Så att, man får väl njuta av det om inte annat.
Ja, men det är sjukt att den här dog collar-matchen, den fick vi veta på onsdagen. Matchen var på lördagen. Vi var det pay-per-view på lördagen. De fick veta på tisdagen att de ska gå den. De trodde att de inte hade någon match på pay-per-viewet. Men de fick veta på tisdagen via sms från Tony Khan att hörni, jag har en idé. Och då fick de veta att de skulle gå en dog collar match. Och sen så var det onsdag och då fick de ju se den här promon med Guns. Och sen så var det bara och åka till Final Battle och gå matchen.
Hela den här långtidsexcellen som Tony Khan har pratat om, den bara brinner ju upp, hela den idén om den.
Var det för att någon råkade fota hans papper där på en fotbollmatch någon gång? Då bara, fan, jag kan inte ha det dokumenterat längre. Bara i min hjärna.
Exakt, det är för fragilt att ha såna här saker nedskrivna. Och då, kan han bara, då är det bara närtidsminnet som funkar. Så att han kan bara boka kortsiktigt för tiden. Ja, ja, nej, men det funkar väl det också. Kanske.
Det har funkat i säkert 10-20 år för Vince och vad heter det, boka på samma kväll.
Ja, exakt. Han bokar ju faktiskt samma kväll.
Hörrni, apropå tag team matcher, jag vill också dra en lans för IWGP Junior Heavyweight tag team matchen som öppnade. Jag tyckte den var toppen. Francesco Akira och TJP mot Leo Rush och Yu. Den var snabb, intensiv, flippity-floppy och blodig. Liv, ja. Eller vad säger jag, Liv, vad heter han? Leo Rush, ja. Spräckte väl ansiktet där när han åkte på en rejäl cutter på rampen, på den långa, långa Wrestle Kingdom-rampen.
Ja, precis. Han skulle ju brottas på PWG här snart. Den matchen blev inställd för att han hade ju
spräckt ansiktet.
Ja, spräckt ansiktet rejält, ja.
Ja, men jag håller med, den var toppen. Vad heter det? Han, Jo heter han det.
Jo.
Han brukar alltid få öppna Wrestle Kingdom och brukar alltid leverera toppenmatcher.
Jag tyckte att det var ganska snärtigt Wrestle Kingdom det här året. Ibland så är det ju ganska långdraget. Men det kändes som att de snittade på typ 10 minuter de här matcherna. Förutom då de två sista, Okada, Ospreay och Jay White. Nej, förlåt. Okada, Jay White och Ospreay mot Kenny Omega. De var väl en timme vardera de två matcherna. Men de andra var ju snabba och Kyrie-matchen här var ju också, vad fick den? 4-5 minuter. Och sådär. Den var otroligt kort.
Men den kändes bra. När jag såg den och när man hade japansk publik som inte låter så mycket, så var ju ändå liksom, den var ju 1000 gånger bättre än det de brukar leverera på veckoshowerna på AEW. Och det var liksom ingen AEW-publik som kunde få det att bli bättre på grund av publiken. Och man visste ju ingenting om upplägget eller någonting. Det var bara match. Men det var ju ändå, man var ju ändå mer underhållen här.
Men jag vet inte, den här kvinnodivisionen i New Japan, det låter ju som att den har tillkommit för att de vill marknadsföra sig i USA. Fokuset kommer ju inte vara så stort i Japan och det känns väl som att de kanske fick tiden utifrån det också lite grann.
Zack Sabre Jr. vann ju över Renner Rita också, blev TV-champ. Inte för att New Japan behöver ytterligare ett bälte, men matchen var toppen tycker jag. Och klart, Zack Sabre Jr. ska ha ett bälte för böven alltså.
Det där fula bältet. Men det gick knappt att knäppa det där bältet heller. För det var så mycket metall på det på något sätt.
Ja, men det är så, och så bökig design. Det är jättekonstigt, ja. Den boxiga fyrkanten som är på bältet.
Ja, de kämpar på bra. The Mighty Don't Kneel, eller vad heter de? TMDK, för att knäppa bältet.
Han joinade dem. Jag kan inte säga jättemycket om dem. De har varit på Noah innan, tror jag. De har varit på Ring of Honor, för jag har sett dem i Ring of Honor. Men jag tror inte...
Ja, de var ju i NXT också. Och han var ju med i Retribution, en av dem där.
Va? Var
han? Han var ju den där med masken. Den där...
Slapjack!
Slapjack, ja.
Ja, är det Slapjack det där? Ja, ja. Det är ju, ja. Ta med tusan.
Precis. Han gör sig bättre i The Mighty Don't Kneel än som Slapjack i alla fall.
Ja, vi kan väl säga om Okada mot Jay White också. Jag tyckte om den matchen. Jag tyckte den var bra, men jag är ju väldigt förtjust i Jay White. Men sen går den ju efter Kenny Omega och Will Ospreay, och den matchen var ju toppen. Och den här matchen var ju inte ens i närheten av lika bra, även om jag tycker att den här var en bra match. Men det är svårt att gå upp så där efter den där Ospreay och Omega matchen.
Ja, oh, gud ja. Man var ju liksom lite utbränd, kände jag. Bara, alltså, jag har svårt att fokusera på den här nu. Jag har ju varit med om en Wrestle Kingdom-orgasm. Då är det svårt att fokusera om, liksom.
Ja, och att den var ju lite ospännande också, för att man vet ju att Okada kommer vinna. Alltså, det är ju, alltså, han har varit i 8 main events och han har vunnit 7, ifall man då räknar med båda kvällarna på förra året. Så att det blir ju ganska ospännande samtidigt.
Men fint hantverk ändå. Likt Tanahashis drejande.
Och det blir så... Tokyo Dome är ju lite sådär mytisk, hela arenan. Så bara att det är, galan är där, gör att det känns så speciellt och bra på något sätt. Så de skulle kunna slänga upp Johnny från Sandviken i en match. Det skulle vara magiskt här. Han är jättebra, men... Det förstår vad jag menar.
Ajemen.
Ja, de lyckas ju få er att tycka att Carl Anderson gick en bra match. Jag vet inte riktigt.
Ja, men jag hatar Carl Anderson, men jag tyckte han och Tama Tonga överträffade förväntningarna med råge, ska jag säga.
Mm. Ja, jag vet inte. Ja, men det är säkert så. Nu var det väl säkert en helt okej match. Men det är ju bara... Alltså, jag sitter ju också där och bara avskyr Carl Anderson. Och jag blir frustrerad av att han är där och tar upp tid. Och man vet också att så här, du är inte ens en New Japan-brottare. Du är också en WWE-brottare. Så du kommer ett inte vinna den här, och du kommer två aldrig komma tillbaka. Så att han hade lika gärna kunnat förlora den där förra matchen. Och så hade vi sluppit att han tog upp tid på Wrestle Kingdom.
Att han skulle förlora mot Hikuleo, och det tänkte... att det är ju spännande det som har kommit idag då, eller ja, nu idag torsdag, att det kommer vara en match mellan Jay White och Hikuleo, och den som förlorar lämnar Japan. Och då blir man ju spänd över om det skulle kunna vara så att Jay White kan vara på väg bort, för jag tror ju inte att det är Hikuleo som kommer tas bort ifrån Japan.
Ja, nej, men det var också min tanke, att är Jay White på väg bort? Och då blir man ju lite spänd på att veta då om man ska till AW kanske, eller till WWE kanske. Det känns som att han är...
Tyvärr
ju
en lågoddsare med Impact.
Ja, dit går han. Han har ju varit där och strötta runt lite grann, men
som sagt... Ja, men jag tror det.
Nej.
Han kan då gå dit. Nej. Jo, han kan gå dit.
Han är värd miljoner, killen.
Men det går över mitt förstånd att han hängde i Impact. Och det känns ju som att, så här, att New Japan sa så här: jo, men det enda förbundet, om man ska få vara med på den här Forbidden Door och få visa sig typ en gång på Dynamite, då får han bara vara på Impact. Det var som att det var så här New Japans konstiga straff mot AEW, att ni ska inte få han så mycket, utan han ska vara en Impact-brottare. Nej, jag vet inte. Men ja, det är ju det var roligt att han skyllde förlusten på stackars Hikuleo. Vad fan hade han gjort för att Okada skulle vinna den här matchen över honom?
Ja, det kan man undra.
Ja, nej, men ett bra Wrestle Kingdom. Man var väl supernöjd med den där galan.
Ja, lätt värt 80 kronor som den här stökiga New Japan World-sidan kostar.
Ja, nu har vi det här i alla fall i en månad. Hur många galor kommer ni knäppa igång här nu? Man har ju alltid ambitionen att man ska dra igång alla galor efter det här. Men hur många tror ni? Hur många minuter kommer ni titta under den här månaden?
Zero.
Ja, det kommer inte bli mycket. Men jag blev ju lite sugen när du skickade att Okada och Kenny Omega skulle gå ihop och vara i en tag team match. Men sen så drog jag upp kortet och så var det som 16 stycken sexmanna tag team matcher. Då bara kände jag att jag blev åksjuk av att bara läsa namnen. Så då, jag kommer inte se den.
Nej.
Hörrni, vi ska prata årets sista show till årets första show. Från SmackDown till AEW's Dynamite. Jag tyckte ändå att det var ett spänstigt årets sista SmackDown. Det får jag väl tillstå.
Gud ja, jag var underhållen av detta. Även min far som satt bredvid mig och såg på wrestling för första gången sedan Big Boss Man gick runt i blåa kläder.
Hur såg du in att ni skulle kolla på det där?
Nej, han hade tråkigt och bara, vad brukar du göra på kvällarna då? Ja, jag har ju wrestling jag behöver titta på. Ja, men slå igång det då. Så satt han där och vart chockad över hur atletisk Ricochet var och hur John
lik han var Braun Strowman.
Han är väldigt lik den där han räddade.
Han kanske också var chockad över hur de ska lösa den här pitch black-matchen mellan Bray Wyatt och LA Knight. Alltså, ska det vara en match i kolsvart mörker? Det kommer att vara en svart ruta som vi sitter och tittar på.
Ja.
Har Vince McMahon smsat Triple H? Eller vad är det här?
Ja, det är ju i alla fall... Det är ju Mountain Dew som har köpt in sig, för de har ju en ny smak som heter Pitch Black tydligen. Så det är ju därför okay. som de ska ha den här matchen. Sen så vet jag inte om det innebär att det ska vara i mörkret eller vad det innebär. Men
de ska dricka otroliga mängder energidryck under tiden som de går den här matchen.
Precis, hålla sig från att gå på toaletten. Ja, men det lär väl vara en, kommer det vara en spotlight som följer efter dem, eller? I mörkret.
Alltså, det låter ju bara bedrövligt där. Jag alltså, fan alltså. Bray Wyatt. Vad är det här?
Vi tvingade se liksom en handfull matcher i det där röda, bedrövliga ljuset. Och nu ska vi då se matcher där han gick in och fick lampa.
Ja, han hade ju brytit ett finger också nu på någon house show, så jag vet inte. Kommer det vara en sån här, kommer det vara en cinematic match eller kommer det vara en match med i ringen? Det får vi väl också vänta och se. Och kommer Uncle Howdy, vem det nu är? Är det Vincent eller är det Bo Dallas som gömmer sig där bakom? För han attackerade ju faktiskt Bray Wyatt nu då.
Vincent? Men då Vincent? Det är ju för fan Virgil.
Nej, Ring of Honor-brottaren och Impact-brottaren Vincent. Han var ett... vad hette de? The Righteous.
Ja, men han hängde ju med Matt Taven och sånt där innan. Och sen så blev han något eget stall, ja.
Precis.
Men de som vad heter det, Dalton Castle tog titeln av?
Ja, precis. De här vitklädda. För de pratar ju om att både Vincent och Butch hette han. Nej, han heter... Hette han Butch? Nej, han heter... Vad heter den andra?
Kan ju inte heta Butch. Det är ju Pita.
Nej.
Och Bushwhackern. Och Butcher, för fan.
Ja, strunt samma. Det är två av de där tre som var med i trios. Ring of Honor trios-matchen där i alla fall. Som har signats till NXT.
Men det som hände på SmackDown var ju att Bray Wyatt gick in och körde en promo. LA Knight kom ut och... Det bästa tyckte jag var att han sa Captain Howdy, för det är ju faktiskt en Twisted Sister-låt. Men sen så kom ju Uncle Howdy ut och turnade på Bray Wyatt, eller vad man ska säga. Och gjorde en Sister Abigail.
Och den här veckan var det inte samma Uncle Howdy som det var den där första gången i alla fall.
Nej, det var det sannoliken inte. Det var en mycket bättre Uncle Howdy den här veckan. Ja. Som de hade tryckt in i den där dräkten. Det var inget barn den här gången. Utan nej. Det var det då Bo Dallas eller Vincent Arrow eller någon sån där.
Ja.
En riktig brottare i alla fall.
Ja.
Vi fick också tillbaka Drew McIntyre. Han räddade Sheamus från Bloodline som fortsatte ge sig på han efter att han hade gått en match och förlorat mot Solo Sikoa. Tänker ni också alltid när ni ser han laddar för den här tummen, nu går tumjäveln av.
Nej,
jag blir alltid superstressad när han ska göra den där. Det känns som att han är liksom en entusiastisk felträff ifrån att den ska stå rakt bak. Det är så att det ska bli likt Sid Justice smalben i WCW-matchen.
Men har du känt så med alla samoaner som har kört med The Samoan Spike? För det där är ju klassiska som de ger alla samoaner. Har du känt det jämt eller är det något speciellt med Solos tumme?
Jag tror att Solo har mycket längre tumme än vad exempelvis Umaga hade, för han är väl också på med den där.
Ja,
det känns som att den är så fragil. Den är så oskyddad, tummen. Han laddar upp den och så ska han trycka in den sådär.
Jag kan säga att för min far som då är 80 bast och vad heter det, sätter sig och tittar på wrestling, han hade enkelt att förstå Roman Reigns, förstod direkt karisman och liksom bara, där killen, han kan sina grejer. Sami Zayn, det var ett stort frågetecken. Vad är det där? Vad gör han? Han verkar väldigt glad av att få vara med.
Som sagt, jag tror att charmen runt Sami Zayn är nog någonting som mer behöver byggas upp under en lång tid. Roman Reigns, han har ju it-faktorn på ett annat sätt för alla.
Och apropå återkomsten, Charlotte Flair behagade att dyka upp och plockade titeln av Ronda Rousey.
Ja, och här var det ju sådär igen. Jag tror inte att Ronda är lika glad som Bianca var att vara med i ett WWE-moment när Charlotte Flair kom tillbaka och tog titeln av henne på en minut. Men det var så märkligt också för Ronda, helt plötsligt när Charlotte kom åter, då var ju Ronda lite av ett face i hur hon bokades i alla fall. Sen så ogillade ju fortfarande publiken Ronda.
Hur och menar Charlotte, då? Att hon var skadad och fick en handful of tights i förlust liksom, eller?
Ja, precis. Men även att hon stod ju upp för sig själv och hon, vad heter det, fegade inte ur som Shayna Baszler ville att hon skulle göra, utan hon liksom, även fast hon hade gått en match, så stod hon upp för sig själv och körde en match igen som...
Men är inte det här det du brukar prata om, att hon ska vara sann karaktären? För Ronda-karaktären backar väl inte ändå?
Ja, kanske. Men jag tycker, som sagt, alla... dels här, sen så kommer det ju ett segment senare där man ser att de inte kan boka faces i WWE när de är några jäkla mobbare på Hit Row.
Ja, stackars Top Dollar.
Top Dollar, ja. Vi var på honom förra veckan, men vi var ju inte så här elak på honom.
Ja, visst känner man att man mådde lite dåligt för att man hade varit på honom.
Ja! Efter den här, vad är det? Har Ricochet fått det som gimmick, eller vad fan?
Jag har ingen aning, men det klär ju inte Ricochet heller. Han känns ju inte som en sån där mobbare.
Nej.
Och alla vet ju att Top Dollar är värdelös. Så att men det är ju konstigt att säga det till han i ansiktet sådär.
Ja.
Det där gör vi ju bakom ryggen på folk.
Ja, men det känns ju också som att det här är lite sådär en finger... Här har de suttit på creative meetinget och haft roligt. Att nu måste vi verkligen skoja med Top Dollar. Och sen så här, när han blir arg, man förstår ju han att han blir arg i en sån där situation. Och sen så ska facesarna vara, hallå där, vi skojar ju bara. Och det förstår man verkligen inte, att de bara skojar när det är så här, första nålen, den första personen, första nålen. Sen kom det en till. Det var så här, 10 knivar i ryggen på Top Dollar.
Så jävla märkligt att de bokar faces så där.
Men det kändes också som att de fick någon panik, att de kände att så här, vi måste benämna att han var helt värdelös när han skulle hoppa över repen. För att alla har pratat om det nu i en veckas tid. Men, men det är ett jättekonstigt sätt att benämna det på.
Ja, verkligen.
Ja, vi har varit inne på det tidigare. Triple H, han är en suspekt karaktär.
Men hörni, jag skulle vilja ändå dra en lans för Rondas match mot Raquel Rodriguez. Jag tycker att den var bra. Alltså. Rodriguez förtjänade ju den där gåtlet-matchen förra veckan. Ronda vann den, inga konstigheter. Men jag tycker att Raquel lyckas med det där som man måste lyckas med när man går en match mot Ronda. Att få Ronda Rousey att se bra ut.
Ja, och när jag satt och såg på den så kände jag så här, fan, jag måste krypa till korset på torsdag och säga att jag gillar en Ronda Rousey match. För jag gillade även hennes slarvighet i matchen och hennes liksom så här, hon avbryter grepp för att käfta med publiken och grejer, men det känns på något sätt legitimt. Och då när man har en bra brottare som Raquel här som kan få det att flyga, då blir det ju toppen.
Men återigen tillbaka till det här då, att hon tappade titeln här, Ronda. Alltså, är det inte lite forcerat? Hade de inte kunnat bygga upp ett program? Och alltså, fanns det någon mening med att låta Charlotte ta titeln här bara? Eller har Ronda tröttnat? Är hon på väg bort?
Det känns ju konstigt, för det känns ju som att hon är mitt i, för första gången, ett riktigt karaktärsbyggande på något sätt. Jag vet inte. Men ja, det känns ju... Fan, bygg upp det så det får någon mening. Jag håller ju med dig, totalt.
Ja, det ska bli spännande att se hur de går vidare med det. Som sagt, Charlotte behöver ju inte titeln för att vara stor heller. Och sen som sagt så tycker jag att det var märkligt. Nu kommer det bli märkligt när hon ska vara ett face, men hon var fuskade sig till titeln. Gav sig på en som hade gått en match. Och ja,
ska hon vara face då? Var det inte bara att de visste att hon fick en face pop när hon kommer tillbaka? Sen kan de göra en heel veckan efter.
Ja, nej, så kan det såklart vara. Men ja, som sagt, vart placerar de Ronda efter det här? Vad kommer hända med henne? Kommer hon vara borta ett litet tag i alla fall kanske? Fast det är ju WrestleMania season nu och jag antar väl att de vill ha med Ronda på WrestleMania. Det är väl därför som de har Ronda överhuvudtaget. Hon ska vara med på det största de har.
Ja, och därför hade det väl känts rimligt att bygga upp den här matchen till en Royal Rumble-match eller till en WrestleMania-match. Men det behöver ju inte utesluta. Det kan ju hända ändå också. Vi lämnar det. John Cena och Kevin Owens då avslutade ju mot Roman Reigns och Sami Uso, får vi väl kalla honom nu, i main eventet här. Jag tyckte det var ett bra main event. Det var mycket hetta och bra publik. Och jag tycker att det var kul att se John Cena ändå. Alltså, jag har ju aldrig varit särskilt förtjust i John Cena. Framförallt inte i hans brottning. Men jag tycker att det är lite skoj när han kommer tillbaka. Han är en av de få av de här nostalgiakterna som jag ändå kan köpa. Och det tror jag har mycket att göra med att han inte är så långt bak i tiden. Alltså, det var liksom inte på 90-talet som han hade sin storhetstid. Och så fick han för mig en liten tändning när han dök upp på WrestleMania 35 där när jag var på plats och gjorde sin rap-karaktär. Det var som att jag så här, det var ändå fint att se honom. Det är också det här uttjatade, det jag pratat om flera gånger, men att jag tycker att han är så bra i filmen Trainwreck, Amy Schumer-filmen, så att han snäddade liksom lite till mitt hjärta redan där.
Ja, och sen så hade du ju tur också här då att det var ju inte så mycket av hans brottning i den här matchen, utan han var ju utanför ringen mest hela matchen och sen så var han med i en och en halv minut kanske innan matchen var över.
Det bästa tyckte jag var att han såg ut och tyckte det var svinroligt att göra det. Och det värmer ju hjärtat på en.
Ja, han peppade igång publiken bra.
Mm. Ja, men det var ju verkligen som en klassisk sån här match. Hetta hot tag och sen in och göra signaturgreppen och sen posera till publikens jubel.
Jajamän.
Men jag är lite sådär, jag förstår vad du menar, Chris. Men John Cena är också en sån som överspelar så jävla mycket. Han ska stå där och hoppa med det här tag-team-repet och peka stort att jag måste ju hålla i tag-team-repet och såna grejer. Det känns ibland
som... Nu ska vi komma ihåg att det var inte Chris Dybeck, det var Torsten Dybeck som tyckte det var bra. Du blandade ihop mig med min far.
Okej.
Såg han det direkt på John Cena att den här gubben, han har det.
Ja, men han tyckte bara, gud vad han får igång publiken. Han gör ju stora ansiktsuttryck så de kan se ända uppe på läktaren. Det är jättebra.
Vilka fina jeansshorts han har på sig.
Det är som Chris Cross.
Ja, men jag gillade SmackDown. Det var ett bra avslut på året som WWE bjöd på det här. Raw, de bjöd på två stycken titelmatcher. Bianca Belair mot Alexa Bliss om världsmästartiteln. Började lite trevande. Eller fortsatte väl lite trevande också. Den var inte så bra den här matchen. Och sen var det nog tjommar i publiken med Bray Wyatt eller Uncle Howdy-masker som gjorde Alexa stekt. Och sen så började det blinka på storbildsskärmen. Så hon löpte amok på både domare och Bianca. Så inget riktigt slut.
Ja. Nu är du på väg emot den där mardrömmen att hon ska bli den där karaktären igen.
Men nu känner jag bara så här, blir det nu då? För nu, det har hållit på i flera månader med det här. Jag orkar inte se det längre. Utan då får hon väl bara bli det. Bara de bestämmer sig.
Ja, men sen så kommer det... Nu måste det ju bli att det blir lite mer gränsöverskridande igen. För som sagt, Bray Wyatt, han har ju inte visat sig överhuvudtaget på Raw än.
Nej, men Alexa kan väl åka till SmackDown? Det är väl enkelt läst.
Och så hade vi Austin Theory som vann och behöll sin US-titel mot Seth Rollins i main eventet. Som jag tyckte var toppen. Fan, alltså, framförallt sista 10 minuterna i den här matchen tyckte jag var grymt bra. Jag tyckte också det var så snyggt slut när Austin skickade in Seth i domaren som däcka och sen ska då... Jag har sett, han sätter ju en pedigree och då vet man ju att nu kommer han ju ta täckning till 10, men domaren har ju däckat så han kommer ju inte vinna den här matchen, men då kommer ju en domare inspringandes och när han kickar ut på 2,999, alltså då satt jag och skrek till där i, hemma i soffan. Men sen så skickar han ju in, eller försökte han ju då skicka in Seth Rollins i domaren igen, men då duckade han så att han överlevde domaren, men missade då att han körde in en näve mellan benen på han och så sätter han sin A-Town down kanske inte till och med och vinner matchen. Jag gillar Austin Theory så jävla mycket nu.
Han är kung. Men jag måste tillbaka till Okada. Nej, inte Okada. Bort med dig, Okada. Tillbaka till Osprey och Omega. För deras kickouts var fan fenomenala. Tänkte ni på hur det inte var dramatiska, så här storslagna WWE-kickouts, utan det var att de lyfte lite grann på axeln bara i sista sekunden. Det var ju inte wrestling kickouts, det var legitima kickouts. Jag tyckte det var fantastisk liten touch.
Ja, verkligen. Men de gjorde det inte för dramatikens skull, utan det är bara så här, de gjorde det för att de verkligen hade en sist, de hade liksom lite överlevnad kvar i kroppen, så de lyckades kicka ut.
Exakt!
Ja, det är en snygg detalj.
Ja, så jävla bra.
För kampens skull.
Ja, fy fan.
Ja, men mellan de där två matcherna, öppningen och main eventet, så bakade de in en hel del annat också. Bland annat en Music City Street Fight mellan Solo Sikoa och Elias som höll på en kvart. Det är alldeles för länge. Jag kan inte se matcher med Elias som pågår en kvart.
Och vem var den här Hardy, som, eller vad han heter, musikern som kom in?
Det har aldrig varit en gäst som har sett så lite. Alltså, på riktigt så trodde jag att det var The Miss pappa som gled in först. Och fattade inte varför The Miss farsa gled in. Det var så jävla otydligt vad det var.
Men också att han var någon Nashville singer-songwriter, men det kändes ju inte som att någon i Nashville hade koll på den där tjommen heller. Vem fan är ju Hardy med versaler?
Det finns bara två Hardys i wrestlingen, och det var inte han.
Om jag ska ge någonting så tyckte jag att avslutet var lite fränt när Solo gör en urinagi på Elias från ringkanten ner på den här flygen som de har liksom boxerat till den här arenan för att vara med i ett spot.
Ja, fy fan. Ja, nej, men det var coolt. Det var det.
Vad fick vi mer då som känns ändå lite spännande att benämna? Ja, men vi fick ju ändå en Cody Rhodes, ett Cody Rhodes videopaket på väg tillbaka nu då.
Ja, precis. Det känns som att det kommer väl vara att de annonsar hans medverkande i Royal Rumble innan Royal Rumble i alla fall. Genom att nu kommer det vara så här att nästa vecka så kommer det någon ny del och sen kommer det väl sluta upp med att han annonsar Royal Rumble, tror jag. För genom att de har börjat in med de här segmenten så kan de ju inte göra så att det blir en överraskning på Royal Rumble att han kommer på samma sätt. Så de har väl någon annan överraskning till övers till det. Man kan ju hoppas att det är The Rock.
Jay White
kanske, det skulle också kunna vara.
Ja, för då, och då tänker man väl då kanske att de vill använda Cody som dragningshjälp då, tänker ni?
Precis. Han får vara dragplåstret istället och sen så får de spara någon annan till överraskningen.
Då kan ju inte The Rock vara överraskningen. För då skulle de ju ha The Rock som dragplåster.
Ja, men det känns ju naturligare.
Man kanske är dragplåstret till WrestleMania då, istället.
Ja, precis. Det känns ju naturligare att ha Cody än att The Rock helt plötsligt ska annonsa att han ska komma tillbaka. Tycker jag, som det känns i alla fall. De har ju han in-house.
Dominic Mysterio. Fick ni med han på er YouTube-version?
Jajamän! Jajamän!
Han har suttit i fängelset en vecka. Han är en helt ny person. Han har förändrat.
Men en vecka? Satt han inte in i 30 minuter eller något sånt där? Och det har liksom förändrat hela hans liv.
Han har till och med tatuerat in en sån där droppe nu under ögat.
Jag tycker att han var toppen.
Han är ju bäst. Dominic är ju bäst.
Underbart. Han hade varit hemma. Han var kanske kring jul där, va, som han var på ovälkomnande besök hemma hos mamma och pappa igen. Åkte in i finkan 30 minuter. Nu klipper han då en promo om hur fängelset har förändrat honom och hur han överlevde finkan. Ja, fy fan. Underbart. Den langade in en tandpetare i slutet också i munnen.
Ja. Och så en till sak gällande Raw. Det var roligt att... Roligt, tragikomiskt kanske. Att de hade kopierat en segment ifrån Scary Movie där. När de greppade tag i huvudet på Alexa. Hon stod och slog i luften. Och sen så blev det en uppercut. Det var kopierat ifrån en fighting-scen ifrån Scary Movie.
Men jag såg det, för du skickade ju den, Anders. Men du menar att det var meningen att det skulle vara så? Det är inte bara att det är så himla... Att det är bara av en slump att de har koreograferat sitt slagsmål. Precis som den här Scream-pastischen. Ja,
det vet jag ju inte. Jag var ju inte på creative-mötet. Men det var ju exakt det. Och den uppercutten är ju också precis som den uppercutten. En sån här överdriven uppercut. Så att, det kändes lite komiskt när man såg det i alla fall.
Jag har inte jättemycket att vädra om Rampage. Jag tyckte det var kul när Moxley började snacka om killshot på Rampage. Tydligen så ska han ju då ha varit skadad för en bunt år sedan. Då legat hemma och kollat på Lucha Underground. Och sett då Hello War-matchen på Ultimo Lucha 3 mellan Killshot och Dante Fox. Det vill säga då AR Fox i nuvarande AEW.
Och på onsdag...
Ja, och Swerve, ja, precis. Swerve Killshot, ja. Och på onsdag då så fick vi ju då Moxleys favorit i repris, Killshot mot Dante Fox. Alltså Swerve Scott mot AR Fox.
Mm, roligt.
Men det kan vi återkomma till. Jo, fan, en grej till. Det här, varför i hela fridens namn har Preston Vance bytt namn till Perro Pelogrossos? Eller vad var han hette?
Ja, något sånt.
Ja, men han hänger ju med luchadorerna nu. När han tog av sig masken så blev han en luchador.
Men det är ju... Ja, det är så märkligt. Vad fan, Preston Vance är ju toppennamn. Kan det bli ett bättre namn på en brottare med kavaj och världens vackraste ansikte?
Är det världens vackraste wrestlingnamn som nu har bytts då? När han hamnat i det där?
Vad betyder Perro Pelogrosso?
Det betyder ju hund, va? Perro. Jag ska kolla vad Pelegrosso.
Ja, min spanska är knackig så att jag har ingen aning.
Jag kollar upp Pelegrosso så länge.
Pelegrosso. Det låter som någon dricka du skulle kunna skicka i dig, Chris. Ja. Jag sitter här och dricker Pelegrosso, ja.
Kan det vara stor eller någonting? Stora hunden.
Det betyder farlig hund.
Farliga hunden. Och då är det en hund och en tjur. Hund och en tjur i det där gänget då. Och Dralistico, är han med där också? Han är en drakare, var han?
Det kan det väl inte vara. Jag vet inte. Men jag tycker att Preston Vance gjorde en ganska bra promo. Alltså jag tycker att han är helt okej i de här intervjusegmenten.
Ja, är toppen. Jag älskar Preston Vance.
Ja, det gör vi. Perro Pelogrosso.
Men fan, toppen publik på ett nytt fräscht toppen Dynamite. Är snygg den här nya interiören?
Ja, visst är det. Jag gillade det. Och jag gillar även videosekvenserna på introt och när man ser dem inför showen också. Med de här neonsträcken bakom.
Öppningen var ju mellan Ricky Starks och Chris Jericho med hemma dottern Aubrey Edwards som domare. Fantastisk match det här. Fantastisk öppning på den här episoden.
Publiken var 50% av matchen.
Ja, gud ja. Alltså sekunden som Chris Jericho la handen på Aubrey Edwards, som var ju den mest hatade människan på jorden just nu.
Men även poppen som Ricky Starks fick mig att få gåshud. Alltså, det var fantastiskt. Och, ja, vilken start.
Och Starks fick vinna. Publiken älskade det. Även om hans hand föll 3 gånger när han satt fast i den här Boston-krabban. Ja. Men, ja, petitesser.
Men han vann ju på en spear också, inte på en Rochambeau. Vilket jag tycker var fint på något sätt.
Ja, men det är som jag sa förra veckan och har sagt tidigare också, att det är charmigt att de kan vinna på flera olika moves. Det gör en match så mycket mer spännande att man inte riktigt vet att det är emot just det här knepet som man bygger upp det.
Tänkte på dina visdomsord ord då, Anders, när han vann. Han har rätt, den där jäveln.
Och efter matchen så försökte Action Andretti spela hjälte när han kom in med brännskada och med en stol och gav sig på JAS här. Men det hade han ingenting för att Taimello smög in en näve mellan benen på han och JAS sänkte både han och sen Ricky Starks genom ett bord.
Ja.
Aubrey var ju också inblandad i tag team titelmatchen som först Double J, Jeff Jarrett och Jay Lethal vann. Chockad var jag.
Oh, vad jag jublade då! För jag hade ju tippat i vårt interna tipp också att han skulle vinna. Jag bara, yes! Jag började vråla här hemma så barnen varit rädd.
Men jag tycker att de får ta det lite lugnt med sådana där att de vänder tillbaka. Att det finns något slags var bland wrestlingdomare. Det, vad heter det, har vi inte varit med om tidigare. Och jag tycker inte att de ska försöka få in det heller. För om de kan vända på ett domslut nu, varför kan de inte göra det när någon fular bakom ryggen annars?
Men det var ju för att hon var ringside då, vet du, när de skulle få bort den här jätten. Men vad heter det, såg ni hur fantastisk Jeff Jarrett var där när hon försökte prata? Han gick emellan och försökte. Det var så jävla kung, tycker jag.
Ja, men alltså så här. Alltså, och nu, jag vill inte... Jag kan knappt formulera meningarna här.
Jag hör hur jobbigt det
är. Så här. Jag vill inte plagiera Wrestling Observer, för jag vet att de pratar om exakt... Brian Alvarez pratade om exakt samma sak här. Men jag kände exakt det du säger här, Chris Dybeck. Alltså när Jeff Jarrett går in där och försöker liksom motarbeta Aubrey när de ska starta om den här matchen, då vände jag. Då kände jag så här, Jeff Jarrett är fan bland det bästa AEW har. Han förtjänar nu sin plats i AEW hos mig. Han har karisma. Han har brottningen. Så att jag kommer till din sida nu, Chris. Jag är team Jeff Jarrett. Låt oss köpa merch.
Jag visar gåshuden som jag fick för kameran just nu. Ja, men jag tycker att han är fantastisk i den här matchen. Han är så hatad. Alltså, han har ju nästan mest heel heat på hela showen, tror jag. Han specifikt, de skiter lite i Jay Lethal, men Jeff Jarrett är ju superhatad på rätt sätt. Älskar det.
Jag tycker att det var snyggt under veckan här också sen de rappade om Karen Jarrett förra veckan, så har det ju varit en liten fade på Twitter och Karen Jarrett har byggt på där, så att det var ju en liksom inbyggd hetta emellan Jeff Jarrett och Max Caster, heter han så?
Ja, men ni ska höra på Jeff Jarretts podd den här veckan.
Ja, han... Precis, han går ju ganska hårt åt Max Caster då också.
Oh ja, då kastar han honom under alla bussar på busstationen. Och fy fan. Och sen när Max Caster gör då en angle lock under matchen. Det är ju så jävla... Alltså, jag var så jävla taggad på den här matchen. Tyckte den var toppen. Tycker jag att Acclaimed också var toppen. Tycker jag Jay Lethal var toppen också.
Och CM Dutt. Han bryter om pennan i vrede. Och han upp och duttar med fötterna. Och men så här, vad då, vad är det ni pratar om? Jag hänger inte riktigt med. Vad är det Jeff Jarrett har sagt? Måste jag följa alla jävla poddar nu också för att kunna förstå wrestling jag tittar på?
Nej. Men Max Caster sa ju att han stal pengar likt han stal Kurt Angles fru. Och då tog ju Karen Jarrett jätteilla vid och twittrade ut att det här är gammalt och bla bla bla. Och Jeff Jarrett liksom bara, jag har ju valt att inte prata om det här för att det är två barn som är inblandade i det. Så att jag tycker inte de ska behöva utsättas för sånt här. Och liksom, hur kan du hålla på och insinuera saker? Fan, vi anställde Kurt efter det var slut i deras äktenskap och bla bla bla. Och aj, fy fan, han är så jävla förbannad. Alltså, det är ju kayfabe. Men det är så jävla bra. Alltså, otroligt bra. Jag var lika taggad för hettan här nästan som mellan Osprey och Omega efter att ha hört på podden.
Men Brian Danielson mot MJF i en timmas Ironman-match på Revolution i mars. Vad säger den initiala magkänslan om det?
Ja, det kommer vara toppen. Men här har de ju lite gjort felet som de har gjort med Best of Seven-serien igen. När de har annonsat stipulationen redan innan han har tagit sig igenom sin lilla gauntlet som han ska behöva gå igenom för att möta MJF. Så de kunde hålla, alltså man behöver inte veta nu att det ska vara en timmas Iron Man match. Det kunde de väl lika gärna annonsa i februari när det är klart att matchen ska vara.
Håller med, men jag tycker dock att det funkade ju när Jericho gjorde det mot MJF med en sån här win streak flera veckor, så att det kommer Bergis funka bra nu också.
Ja, som sagt, jag har inte någonting emot att han behöver gå igenom en massa personer. Det har jag ingenting emot, men en liten uns av spänning kanske skulle finnas kvar att han inte skulle klara det om det inte hade varit så att de hade annonsat stipulationen. Och nu så annonsas det att det skulle vara Takeshita som han möter nästa vecka. Så jag kan ju inte alls klaga över att det kommer vara magi.
Ja, det kommer det vara. Nej, men jag håller med dig. De hade väl kunnat kräma ur sig att det skulle vara en Iron Man-match när han hade vunnit den sjunde och sista matchen. Men jag trodde att du skulle ha mest panik över att den där galan kommer ju vara för evigt. Om, ni vet ju alla hur Tony Khan håller på och bokar och hur långa galarna är. Men ska han stänka in en timmas Iron Man-match på det också?
Ja,
precis. Det kommer vara 14 matcher och en av dem är en timme. Och det kanon.
Och så måste vi prata om main eventet som var Joe mot Darby, hemmasonen, om TNT-titeln. Fantastisk match med ett fantastiskt avslut. Darby vinner och hela arenan exploderar i lyckoskrik.
Ja, det var toppen. De här två, de har bra kemi ihop. Och fan, Samoa Joe känns ju i toppform nu. Sjukt.
Men vägen dit, alltså Darby, hans vansinniga spots, alltså att han överlever, man blir ju chockad varenda match man ser med honom.
Ja.
Det är liksom en sak att kasta sig i en Swanton från en stege ner på arenans golv och typ halvträffa som var jag. Man rycker lite på axlarna när man ser det. Ja, det är Darby. Men alltså när han tar den här side suplex eller urinag eller vad den heter, på trappstegen på den här trappan som leder upp till ringen. Alltså att hans koter klarar det. Har han ingen ryggrad överhuvudtaget, den här ungen?
Nej, alltså det är helt bisarrt. Helt bisarrt.
Och vad heter det? Nu så blev det ju lite sådär flip-floppigt med titlarna. Att Samoa Joe tog titeln från Wardlow för att sen lämna vidare den till Darby. Men jag tyckte att här funkade det helt okej. Okay. Och nu så var det ju en ganska ren seger som Darby hade här. Så då så var det bara för att liksom plocka vidare titeln, och sen så kommer faden med Wardlow vara det som Samoa Joe har sen. Jag tror inte att Samoa Joe kommer gå efter Darby på något sätt efter det här, utan då det här spretet som jag har ogillat tidigare slipper vi nog här. Det var ju bara för den här matchen, och sen så nu är han tillbaka till Wardlow-faden liksom. Och sen var det ju snyggt när Sting kom in efter och de kallade upp Nick Wayne som AEW har signat, en 17-åring eller 17 och ett halvt år är nu. Han sitter bara och väntar på att han ska bli 18 så att han får brottas i AEW. Men han kallade dem ju upp ur publiken och firade med.
Det var väl ett halvår sedan han var på den där Defy-showen och gav han det där AEW-kontraktet, Darby. Nej, men det var ju främst. Det var väl efter, va? Det var inte med på TV.
Det var inte med på TV.
Jag såg på deras sociala medier när de hade med den grejen. När han sa tids nog så kan det vara du och jag som går en match om den här, så höll han upp TNT-titeln. Publiken bara koka, sen sa han. Men du måste klara high school först.
Nej, det kommer bli grymt det också.
Vilken jävla toppenvecka vi har haft med wrestling. Vi har ju bara pratat bra grejer, typ.
Och det är fortfarande mycket spännande saker framöver här. Så det är roligt med wrestling just nu.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.